Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Chansen för sitt nionde mål för säsongen, andra för kvällen mot Karlgren. En jätteräddning av Karlgren! Det är reflexsnabb och AIK mot vakten tar den där straffen ifrån målet, så AIK är fortsatt ledning.
Och visst de håller fart och kadanse här, Søndergaard! Storslået kommet ut av Patrick Karlgren, men sikke en detalje. Christian Sørensen, den bliver styret in mot Karlgrens mål. Det är ännu en kæmpe redning.
Oj, en redning, men det är helt vildt.
Ja. Salatel, der dukker sig ned og styrer den i.
Patrick Karlgren har onekligen hittat rätt i Danmark. Han har varit med och tagit den förhållandevis lilla klubben Randers till en tung kupptitel och korades till både förra säsongen och höstens bästa spelare i klubben. I podden berättar Karlgren om framgångarna i Danmark och varför han tycker att han själv förtjänar en plats i Janne Anderssons svenska landslag.
Jag hoppas att mina prestationer ger eko och jag hoppas att de har gjort det hemma i Sverige också och hos landslaget också. För jag tycker att jag tycker att jag förtjänar det, men sen som sagt, även om alla andra tycker att jag är en bra målvakt så kör jag bara på det. Och jag själv tycker att jag är en bra målvakt så jag kör bara på och gör min grej och så får de ta ut mig om de vill.
Naturligtvis talar vi om den skräckskada Karlgren åkte på i höstas där käken krossades på ena sidan och bröts på andra sidan efter en kollision med en motståndarspelare och ledde till omfattande operation och fortfarande har han en del skruvar i käken.
Från den 47:e minuten eller någonting så är det helt svart bara. Jag kommer inte ihåg någonting av andra halvlek eller någonting, så kommer ihåg att jag vaknade upp i ambulansen med min sportchef som sitter där bredvid mig. Och så frågar jag bara, vad fan har hänt?
Och så talar vi även om framtiden. Där Karlgren sitter på ett kontrakt som går ut nästa sommar. Hur hittar han rätt klubb? Och kan Allsvenskan vara en tänkbar destination?
Det är klart att Allsvenskan alltid finns i tankarna. Och speciellt från AIK, den fina klubb man har varit i. Så det finns alltid där.
Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om den struliga tiden efter AIK, där Karlgren fick gå klubblös under en tid. Och vi talar om hans utveckling som målvakt och den stämpel han fått på sig om att maska. Och så talar vi om den danska ligans nivå, känslan av att kunna slå storklubbar som FC Köpenhamn på fingrarna och om succématchen mot Leicester som ledde till stora hyllningar från Kasper Schmeichel. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. Ålder?
31.
Bo?
Randers.
Familj?
Fru och två barn.
Utbildning?
Fotbollsspelare.
Lön?
Pengar.
Vad kör du?
Toyota RAV4.
Vad läser du?
Mycket barnböcker för mina barn.
Vad tittar du på?
Alla mot alla.
Vad lyssnar du på?
Sällskap.
Vad spelar du på?
Ingenting.
Vem är för dig tidernas bästa målvakt?
Jag har ju två jag alltid har gillat. Det är ju, får jag säga två år nu?
Självklart.
Rundat det. Buffon och Van der Sar, tror jag.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Ursäkt, EM-guldet såklart. Och sen när jag var med i EM i Frankrike 2016. Och sen när vi vann pokalfinalen här i Danmark.
Cupfinalen, helt enkelt i Sverige.
Cupfinalen, ja.
Vilket är ditt favoritlag och varför är det det?
Jag har alltid varit United-fan sedan jag var liten. Det är väl nog för att jag mest började kolla på dem för att man dessutom var målvakt där. Och sen har jag bara följt dem hela mitt liv.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
Buffons.
Vilken regel hade du velat ändra på?
Oj. Gud vad svårt. Lite med offside-regeln tror jag.
Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig?
Jag blir på hörnor när de står framför målet och försöker snacka med lite.
Vad säger de?
Ja, då försöker vi säga allt möjligt tror jag. Inga grejer man kanske ska säga i podden.
Vem är den tuffaste motståndare du stött på?
Oj. Ja, det måste nog vara... Usch, jag vet inte. Det var nog när jag spelade mot Galatasaray, tror jag. Jag spelade i kuppen mot dem i Turkiet. Det var en jävligt tuff match.
Vilken egenskap blir du avundsjuk på när du ser andra målvakter?
Ingen alls.
Hur ofta... kollar du dina räddningar på YouTube för att komma på gott humör?
Inte på YouTube, men jag kan få dem skicka till mig från vår video analytiker och kolla lite på dem där, mest för att se själv vad man gör för någonting och sånt efter match och sånt.
Om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det?
Advokat.
Som alla fotbollsproffs har du handlat mycket grejer. Vilket köp ångrar du?
Någon jacka som ligger där i garderoben som inte kommer jättemycket till användning, tror jag.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Det är jag dålig på. Jag är dålig på att ljuga, måste jag säga. Så det är väldigt, väldigt sällan jag har dåligt pokerface.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
Bäst på matematik.
När var du riktigt lycklig senast?
Varje dag när jag är med min familj.
När jag når dig i Randers så har ni ju inlett säsongen. Den är ju, spelar ju höst-vår så andra halvan går in i slutspurt, randar sig på övre halvan och inlett rätt starkt. Det är ett kryss och en seger och framförallt 2-0 för dig. Fortsatt bra stöt. Hur är formen?
Jo, men det är bra. Det som du säger, det var en bra start på vad säger man, på våren här nere. Så formen är bra, 2-0. Då har jag gjort mitt jobb i målet i alla fall. Sen bra försvarsspel har vi haft. Så jag tycker att vi känns starka. Ligan är väldigt, väldigt tajt om man kollar på poängen. Så jag tycker att vi har fått en bra start. Vi avslutade inte så starkt innan jul. Jag åkte på en rejäl skada och missade någon match där. Men det känns bra nu och jag är jätteglad till att vara tillbaka och spela fotboll framförallt.
Om man tittar tillbaka så är det ju ändå så du har mest nollor i danska ligan. Du har hög räddningsprocent. Du kommer ofta med i rundens håll som det kallas. Veckans omgångslag liksom och så. Vad är det som gör att det flyter på så bra?
Framförallt jag trivs väldigt, väldigt bra. Jag har en stor roll i laget. klubben har trott väldigt mycket på mig och gett mig en stort ansvar, tränare och sportchef. Sen mina barn och min fru också har det väldigt, väldigt bra. Så jag tror också att det, har man det bra runt omkring, så kommer också prestationerna på planen därav, tror jag.
Känner du ett lugn också? Jag menar, du är lite äldre och så. Och hur mycket påverkar det i så fall om man känner just ett lugn i karriären? Jag gissar att man, när man är yngre, så vill man kanske åstadkomma mer.
Ja, absolut. Jag tror nog också det. Sen jag har gjort över 170 matcher här, och sen har jag gjort över 70 matcher i, eller 75 i AIK eller något sånt där. Och sen några i Nordsjön och Turkiet och det liksom. Så det är klart att man har byggt på sig en stark rutin, och man vet, man känner sig själv så pass bra nu, tror jag. Och det tror jag också gör att man är en bättre målvakt. Då säger jag att målvaktet blir ju bättre med åren, och det kan jag bara hålla med om att det är bara sant.
Ge oss en bild av Randers. Utifrån sett så får man intrycket av att det är en lite mindre klubb och så, men vad skulle Randers motsvara i allsvenskan?
Oj, nej, men Randers är en liten, det är en, alltså, jag får säga, det är en liten stad. Alltså, det kanske bor mellan 60 och 80 000 människor, kan jag tänka mig. Det är, vad ska jag jämföra med? Sirius kanske, kan jag göra det kanske?
Sirius eller Halmstad eller något sånt?
Ja, lite mindre. Ja, exakt, lite mindre så. Sen de senaste åren har vi väldigt... Jag kom sommaren 2018, och sen har det bara gått uppåt för klubben. Då fick in en bra sportchef som har spelat fotboll på hög nivå själv. En tränare väldigt mycket, Sören Pedersen. Som han haft en stark tro och satt sitt lag, och en fantastiskt bra tränare som har kommit in, och vi har en otroligt bra gruppdynamik. Så det är nog också där vi vinner. Vi har nog inte det bästa laget fotbollsmässigt i Danmark, men vi har en otroligt omklädningsrum och en otroligt bra tränare som har satt laget ihop på ett väldigt bra sätt.
Om man tittar på truppen, det är en del svenskar ju. Carl Johansson är väl ny, och Hugo Andersson har ju varit där tidigare. Vad betyder det att ni ändå är ett gäng svenskar i truppen? Det är även Adam Andersson.
Ja, alltså när jag var här så var ju Joel Allansson och Mikael Boman var här när jag var här. Först när jag kom, men de lämnade ganska snabbt. De hade utlöpande kontrakt båda två, och båda två gick till Halmstad. Och sen var jag ensam svensk ett tag. Där kom Timo Tibbling. Och sen drog han, och sen har ju Adam Andersson, nu Hugo Andersson och Carl här. Så det betyder mycket. Man har ju också roligt i omklädningsrummet, och man kan prata lite svenska också ibland. Så sen det är bara skönt att ha sin egen kultur, eller man ska säga, också i omklädningsrummet, och kunna bolla med och snacka och umgås med på sidan av fotbollen också.
Men det är ändå lite fascinerande när man tittar in på truppen, så är det ju väldigt många nationaliteter. Det är ju liksom verkligen inte bara danska spelare, utan det är Nigeria och det är England och det är Tyskland och så. Hur är det?
Nej, men det är bra. Jag känner ju också Al-Hadji Kamara, han spelade i Norrköping tidigare. Han är också en fantastisk människa som också är en grym för omklädningsrummet. Och sen de tyskarna och från Österrike som vi har, idag de har också varit här lång tid, så de pratar också danska och förstår allting. Så jag tycker bara att vi har fått ihop en otroligt bra gruppdynamik. Och sen har vi danska, det är fortfarande lite grupper i gruppen så sett, men ja, vi kämpar och dör för varandra på planen.
Hur är Thomas Thomasberg som ansvarig tränare?
Jätteduktig. Det är väl han som är, de är väldigt noggranna med när de tar in en ny spelare, vad han är för personlighet, vad han, de hör sig väldigt mycket för vad de har varit i tidigare lag, hur de har varit som människor, bla bla bla, innan de tar in någon i truppen. Oavsett hur duktig fotbollsspelare de är, så vill de verkligen ha en lagspelare också in.
Om man ser till att ni nu är fyra inför slutskedet, och där man sen delar upp serien så att säga. Vad är ett rimligt mål för Randers?
Vårt mål är såklart att komma med i topp 6 i det slutspelet. Vi har tre tuffa matcher kvar. Men en seger till, två seger framförallt, så vi klarar för det. Och målet är väl att komma så högt som möjligt. Vi har kommit i topp 6 nu 2 år i rad och vunnit pokalen och varit ute och spelat i Europa. Så klubbens målsättning i sig är nog inte lika stor som spelarnas in i omklädningsrummet, tror jag. Jag tror vi spelare har högre målsättning än vad klubben har någon gång. Förstår jag tänker. Och men det är bara skönt att se att alla har den motivationen och vill gå för så höga mål som möjligt. Och nu har vi kommit 6a, så jag hade gärna kommit 4, 3, 2, 1. Det här var väldigt, väldigt bra.
Hur är det att tampas med lite större lag? Även för att FC Köpenhamn har haft det lite tyngre, så är de ändå en gigant, så att säga, värvar stora spelare. Mittjylland finns ju där och så. Hur är det att tampas med de lite större som har helt andra resurser än vad Rand och så?
Nej, men det är klart. Det är tufft. De kan ju värva spelare som Randers aldrig kommer kunna göra för de summorna de köper och säljer spelare för. Men ja, jag vet inte, jag tror jag slagit Köpenhamn kanske de 2 senaste åren, tror jag slagit dem 4-5 gånger, tror jag.
Hur är den känslan när man snäpper till FCK?
Nej, men det är bra. Sist i parken så låg vi under med 1-0. Det såg 0-0 i halvlek och så gjorde de mål ganska snabbt på en frispark från kant. Och så ledde de med 1-0 och så kokade hela arenan. Och sen vände vi om en matchen med 3-1. Så det var ganska tyst inne på parken. Så det var en skön stämning.
Om man tittar in i Randers prisskåp så är det ju inte så där jätteknökfullt av pokaler. Det är 2 cuptitlar och du var ju med och vann en cuptitel. Vad betyder det för klubben?
Oj, nej, det betyder jättemycket. Randers ekonomi har ju aldrig varit stark. Det är några privatpersoner som äger klubben då, som är väldigt förmögna äldre män, och de har hjälpt klubben absolut, men de har ju liksom inte gjort det möjligt liksom att Randers ska gå ut och investera, köpa spelare, utan liksom klubben har fått klara sig ganska mycket på egen hand. Och nu har vi, när vi vann pokalen så fick vi extra pengar och sen var vi ute och spelade Conference League. Så genom att vi vann pokalen så kom vi ut i Conference League och gjorde att klubbens ekonomi blev bättre än någonsin. Väldigt, väldigt mycket bättre än någonsin.
Vad betyder cuptriumfen för dig?
Jättemycket. Såklart man krigar och kämpar och sliter varje dag för att vinna saker och bli så bra som möjligt. Och då får vinna en cupfinal, och cupen i Danmark är väldigt stort. Så det var lite tråkigt för det var corona och det var lite begränsat på läktarna och lite sådär. Men ja, vi fick vinna cupfinalen med 4-0, så det var otroligt stort.
Så det är ju ändå det man kanske spelar för, på något sätt, för att vinna pokal. Och sen är det ju rätt få förunnat som faktiskt får uppleva det. Hur, du har ju vunnit U21, men annars ingenting. Var, när man liksom just får vara med och hissa en pokal.
Nej, det är jätteskön känsla. Alltså det måste jag säga. Det är liksom som du säger, U21. Och sen det här, det betyder, jag vet inte, det betyder jättemycket. Och sen titlar är bara sådana här roliga grejer. Det är liksom nästan som ett kvitto på att ja, du gör det. Eller man ska säga. Så det kändes jättebra.
Ni, som du var inne på, spelade i Europa och jag menar, du blev otroligt hyllad efter Leicester-matchen. Kasper Schmeichel, Danmarks store gigant, du sa att om du inte hade blivit matchens lirare så hade han utnämnt dig till det. Hur var det att få liksom den erkännandet?
Nej, men det var ju också jätteroligt såklart. Jag hade en otroligt bra match borta mot Leicester. Dock vi förlorade med 4-1, men jag tror att de hade 19 avslut på mål, tror jag. Så det var en hård match, men det var väldigt roligt. Jag snackade lite med Schmeichel på planen och lite sådär, så han hyllade mig väldigt mycket och det var väldigt kul. Och det är bara det är ett tecken på att man som sagt också gör det rätt och att man håller en bra nivå, och vi spelar mot ett väldigt duktigt Premier League-lag och jag fick mycket att göra.
Hur var det att få känna på spel i Europa?
Jätteroligt, såklart. Så Det är kul att se att man det skiljer inte så jättemycket på de spelarna där mot men det är de individuella kvaliteter och såklart ekonomi och rätt tillfälligheter och sånt där som avgör ganska mycket. Så det är kul att se att man håller en hög nivå och fick spela mot bra motstånd.
Även om det är några år sedan du lämnade AIK så kan du ju ändå jämföra allsvenskan med danska superligan. Hur är spelet i ligan? Vad skiljer mot allsvenskan?
Alltså danska ligan jag håller nog den lite högre än svenska. Dels för att jag tycker att det är väldigt mycket mer fysik här nere. Det är väldigt mycket duellspel och hårt, och speciellt för mig som målvakt, alltså jag får nästan aldrig frispark framför mål på hörnor och grejer, utan det är bara ta smällarna. Och så i Sverige är det lite mer possession, ska jag vilja säga, att man står lite mer. Här är ganska mycket press och väldigt hög intensitet också i matcherna. Mycket målchanser fram och tillbaka, allt sånt där. Så det är, jag skulle vilja säga att jag håller nog den lite högre än allsvenskan, men samtidigt som allsvenskan också bara blir bättre och bättre. Så jag var länge sedan jag spelade hemma i Sverige. Men det är väldigt, väldigt hård och tuff liga i Danmark.
Just det här att man dels är färre lag än vad man är i allsvenskan. Det lyfts ju ibland fram som att ett skäl till att, jag menar, Danmark ligger ju rent statistiskt sett före Sverige om man tittar UEFA-koefficienten, att de ligger betydligt högre än Sverige, och då pekar en del på att det är färre lag. Tror du det är en bra grej att man skulle vara färre lag i Sverige?
Nej, jag vet inte riktigt. Det är svårt att säga. Jag gillar ju också det här systemet som är här i Danmark, men det är också, det är väldigt speciellt det här, liksom, att det är 12 lag, sen delas det upp i 6 lag. Och så, alltså, du kan ju, liksom, ligger du 6 eller 7 så kan du liksom åka ner i sämre slutspelet på grund av målskillnad eller på grund av, liksom, alltså, ett insläppt mål eller ett mindre gjort mål eller någonting. Så det är väldigt små marginaler för att, och sen liksom, jag vet inte om inte att motivationen går ur den, för du har fortfarande chans att spela under i slutspelet att möta dem i övre slutspel i final. Men jag gillar verkligen, alltså, varje match här nere, 3 poäng betyder så mycket för att komma så högt som möjligt. Så är det svårt att svara på. Det är liksom, de har tagit bort dem i någon situationstecken sämre lagen och liksom gjort en lite mindre liga för att få så många bra lag som möjligt. Och kanske bättre fotbollsmatcher. Ett svårt svara på, måste jag säga, men jag gillar båda delarna.
Hur är inramningen? Det är, ibland lyfter man ju att Sverige kanske har lite vassare inramning.
Ja, det går inte att jämföra. Sverige är ju otroligt när det kommer till fans och publik och allt sånt där. De som är, alltså, de roligaste matcherna att spela, det är ju en roligast. Alla matcher är roliga, men publikmässigt och stämningsmässigt så är det ju Köpenhamn, Brøndby. Ja, alltså Midtjylland. Odense har mycket fans också på matcherna. Midtjylland är en otroligt, det är en stor klubb ekonomiskt och allt sånt, men de har inte heller samma fanskultur som Köpenhamn och Brøndby. Så jag skulle ju bara vilja säga Köpenhamn och Brøndby är ju outstanding i Danmark när det kommer till deras fans.
Är det de borta matcherna som är de roligaste?
Ja, där får man många ord bakom målet, så det är roligt.
Om man ser till er inramning, ni har en arena som rymmer ungefär 10 000, vad är det liksom, hur är trycket på Randers hemmamatch?
Nej, men det har också blivit bättre med tanke på resultaten vi har levererat. Jag vet inte, alltså, den tar 10 000 och har vi i snitt, jag tror vi har i snitt i år ungefär 5 500-6 000 eller någonting sånt. Så då är det ändå hyfsat mycket folk inne på arenan och skapar en bra stämning. Jag personligen skulle vilja att de önskar att de sjöng och livade lite mer. Men det är bara sån kultur är i den här byn. Så det är jättemycket fotbollskultur, men jag tror många också är lite för bekväma och hellre kolla på tv när de kommer till arenan, tyvärr.
Om man ser till en diskussion som ofta är i Sverige nu, är ju att i Danmark, just som du beskriver, att klubben kan vara ägd av privata intressenter, att det är några äldre män, som du beskrev det, som ägde Randers. Det finns ju en del av klubbarna är på börsen. En del utländska investerare äger andra klubbar. Hur är det att Och vad är det något man ens funderar på över som spelare i Randers?
Nej, alltså ja, man funderar nog inte så mycket över det. Jag är väldigt glad att vi har den sportchef vi har och de som äger klubben idag är väldigt måna om vem som skulle i så fall köpa klubben, om du förstår vad jag menar. De skulle absolut inte sälja till vem som helst. ESB till exempel, du har säkert hört om den historien nere i Danmark.
Ja, precis. Som ju var väldigt misskött.
Exakt, och det gick liksom, de kom trea i Superligan och fick bronsmedalj, och sen nu tre år senare så spelar de i andra divisionen i Danmark, för att ja, det var helt fel ägare som gick in och köpte klubben och ja, satte den i skiten, om man ska säga.
Pratar man om sånt bland spelare, liksom att undvika den klubben, kolla vad som händer i ESB, att man kanske lite mer noggrann och kolla upp vem är det som äger och vem är det som köper en?
Ja, men det tror jag nog man är. Jag tror man är väldigt lite, eller jag tror man är ganska mån om så här, vem som står bakom klubben och sådär. Såklart att de största klubbarna i Danmark, Midtjylland och Köpenhamn och Brøndby, de vet man ju vilka alla de människorna är. Så där vet man ju att det är liksom seriöst, eller om ni förstår. Så det är liksom, jag vet inte, det är väldigt, väldigt viktigt att man får in rätt ägare, så det inte blir någon som äger det bara för att äga det. Utan verkligen ska driva verksamheten på det rätta sättet. Jag vet ju liksom att många, jag vet att de som gick in och köpte Jesper till exempel, vad jag förstod det som, så de var inte så intresserade av deras egna liksom ungdomsakademi och verksamhet och spelarna som spelade i klubben, utan de var mer intresserade av att vi ska hämta den spelaren, vi ska hämta den, istället för att titta på vad har vi här, vad kan vi göra med det vi har idag, och sen kanske plocka in någon enstaka för att göra det så bra som möjligt. Jag tror att det är väldigt svårt att komma till en klubb och köpa något och sen bara göra det på sitt eget sätt, för det finns ju folk inne i klubben redan, det finns ju alla runt omkring som vet hur klubben har varit och hur den är. Och då skulle någon komma och köpa och bara göra en helt rokad, så tror jag att det verkligen blir kaos. Det tror jag inte är det bästa man kan göra, om det inte behövs.
Om man ser till det spelmässiga, så statistiken som talar för dig är ju väldigt stark. Vad du känner själv att du har utvecklat som målvakt under de här åren i Danmark?
Vi har nog utvecklat det mesta, tror jag, måste jag säga. Jag har nog utvecklats på alla plan. Dels att jag har blivit bättre på att kommunicera. Jag har en bra position i målet. Bättre i luftspelet, i luftrummet, på hörnor, inlägg, allt sånt. För det måste du vara bra på i Danmark, med tanke på hur fysiskt det är. Spelet med fötterna har också utvecklats extremt mycket. Och sen har jag alltid varit en väldigt reaktionssnabb målvakt. Så det har jag nog bara utvecklat ännu mer, och försökt bli lite mer, svårt att förklara, men lite mer stående på fötterna och försöka läsa situationerna ännu mer, och den har blivit bra på en mot en situationer, så det har tagit till en bra nivå.
Hänger utveckling delvis på vilken målvaktstränare som är i en klubb, eller tar man hjälp av någon annan, eller hur fungerar det när man liksom ska vässa sig själv som målvakt?
Ja, nej, det är klart, jag har en jättebra målvaktstränare idag. Den hade jag också en fantastisk målvaktstränare i AIK när jag kom dit, i Lee Baxter och sådär. Och sen var jag i Nordsjälland en sväng, hade en grymt bra målvaktstränare i Nordsjälland. Han är i Arsenal idag faktiskt. Så man har ju haft många olika målvaktstränare på vägen, och så tror jag att man har plockat lite från alla. Och sen när man är ju sig själv sin absolut största egen utvecklare. Och så plockar man lite från var och en vad man själv tycker passar sitt eget spel, tror jag. Och sen jobbar man bara stenhård utifrån det. Och det är nog det jag har gjort mest. Att jag är väldigt seriös, och jag har en väldigt stark tro på det jag gör, tror jag.
Du är ju, som du sa i Fakta utan 31, hur behåller man motivationen när man liksom blir äldre, och för att fortsätta utvecklas?
Nej, men jag tror motivationen är alltid där, för jag, dels att jag älskar att spela fotboll, och jag älskar att spela matcher, och jag tror min absolut starkaste motivation, det är också att jag älskar att träna, och jag tränar extremt mycket på egen hand, och väldigt mycket fotboll, så det är liksom, motivationen har jag alltid haft det. Och jag tror alltid kommer ha den för fotbollen. Och förhoppningsvis kan spela så länge som möjligt. Så motivationen har aldrig varit något problem för mig. Så jag tror jag har bara blivit mer och mer motiverad. Eftersom jag har bara blivit bättre och bättre. Så tror jag att motivationen har bara kommit mer och mer.
Jag gjorde ju en poddintervju med dig. Det är väl nästan 7 år sedan, 2016 i januari. Då berättade du att du under någon tid tidigt i din karriär liksom var så driven att du närmast blev utbränd. Och hur kontrollerar du det idag så att du ligger på rätt nivå? Alltså har drivet men inte överdriver?
Nej, men det är väl också på den tiden innan jag flyttade till AIK var jag utbränd när jag spelade med 2 fotbollslag och sen skulle jag jobba samtidigt. Så då var det lite mycket tror jag. Men jag tror också som sagt man har lärt känna sin kropp. Man vet, idag behöver jag en vila. Idag behöver jag det här. Allt möjligt. Det finns ju olika återhämtningssystem idag som man kan köra med. Allt möjligt med återhämtningsbyxor och massage och isbad, bastu. Allt möjligt. Så jag tror liksom att man har lärt sig att känna sin kropp på en helt annan nivå. Vad jag gjorde mot när jag var 17-18. Så det är liksom, det går nog inte att jämföra på det heller. Och sen har man byggt upp en annan fysik idag. Så jag tror att jag tål så mycket, mycket mer än vad jag gjorde på den tiden.
Hur mycket kör du återhämtningsbyxor och isbad och den typen av grejer?
Ja, det gör jag varje dag. Varje dag återhämtning. Och bra kost och bra sömn. Så det är väldigt viktigt.
Ja, för att jag vet, du berättade ju också att du var väldigt försiktig med alkohol i podden. Och jag menar då var det ju Ludde Augustinsson och John Guidetti hade väl någon period när han inte liksom drack och tränade mycket. Och jag menar, ni var ju en generation unga spelare som kom fram där. Hur är det idag?
Nej, men det måste jag säga. Det är nog såklart, man är äldre. Jag kan ta ett glas rödvin när jag äter middag med min fru och sådär. Och sen när jag har längre uppehåll, till exempel långt vinteruppehåll eller ett långt sommaruppehåll, så är det klart att jag träffar mina vänner och går ut och käkar och har det kul liksom. Så det är, men det är väldigt, väldigt, väldigt sällan på ett helt år måste jag väl säga. Det kanske är 2-3 gånger max.
Men det är inte under säsong som du är inne på nattklubb i
Lås? Nej. Det är inte så mycket till nattklubb i den här stan ska jag säga.
Rollen som målvakt är ju ofta rubriker. Jag vet även när du var i AIK var det ju snack om att du la dig ner och filmade lite. Jag såg att du blev anklagad för samma sak i Danmark nu också. Att utnyttjar den. Du har tagit det tricket till Danmark också.
Ja, jag kan nog inte säga att det är något trick eller om jag ska vara ärlig. Den gången här i Danmark så var det mer att jag grimaserade för jag hade gjort illa foten och så grimaserade jag så det såg ut som att jag blinkade med mitt öga och precis då så filmade kameran mig. Jag biter ihop med munnen och så blundar jag mina ögon och så precis då kommer kameran och filmar mig. Så det blir en jättestor scen att jag har lagt mig ner och drog ut på tiden. Vi ledde med 1-0 men jag förstår inte varför jag skulle dra ut på tiden. Det här var i 54 minuten tror jag någonting så det var liksom inget snack om någon tidsbedrivning heller.
Var det inte så att du satte det lite i system i AIK och sen tatt det vidare då? Alltså?
Nej. Inget sånt där. Alltså man måste ju som fotbollsspelare handla om att vinna fotbollsmatcher och det är det som är det viktigaste.
Ja, och då kan man ibland behöva jobba klockan, eller?
Ja, jobba klockan. Men då måste man göra det på ett smart sätt och inte göra det sådär som jag gjorde i 54 minuten. Men sen när det börjar närma sig 89-90 så kan man börja tänka på det lite mer.
Ja, för visst kan du ändå lägga dig ner. Jag menar, det ser man ju målvakter när de räddar inget skott så lägger de sig ner ungefär som att det kommer ett kanonskott.
Ja, men där har vi en fördel som målvakter att spelet kan ju inte fortsätta och vi ligger ner.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Mads Olesen, fysioterapeut i Randers FC. Kan du give sig status på Patrick Carlgren?
Det kan jeg. Altså, seneste nyt er, at han er kørt til scanning nu i forhold til at tjekke brud på kæben. Og ellers så er det en hjernerystelse, som vi også mistænker jo. Ellers så er nakken ok, og han er ved bevidsthed og har det efter omstændighederne fint.
Du pratade om att det är fysiskt spel. Du fick ju en ruggig smäll mot Horsens i höstas och blev medvetslös. Vad minns du?
Ja, det var en, ursäkta mitt språk, men det var en jävla omgång. Jag kommer faktiskt inte ihåg någonting. Det här hände i minut, vad var det, minut 60 tror jag eller något sånt där. Och det enda jag kommer ihåg är att jag är inne i halvlek. Jag har precis gjort stuka mitt finger så mycket, men jag säger att jag kan spela vidare. Så kommer jag ut och sen från den 47:e minuten eller någonting så är det helt svart bara. Jag kommer inte ihåg någonting av andra halvleken eller någonting. Så kommer jag ihåg att jag vaknade upp i ambulansen med min sportchef som sitter där bredvid mig. Och så frågar jag bara, vad fan har hänt? Men jag kan inte prata, jag kan inte stänga munnen, jag kan inte göra någonting. Jag bröt ju, ena sidan så bröt jag käken kan man säga. Och på den andra sidan så krossades ena käken.
Hur lång tid tog det att fixa till det?
Och de sa operationen skulle, innan de hade öppnat upp och sett exakt hur det såg ut mot röntgenbilderna, så sa de ungefär en operation på 2 timmar, men jag tror den slutade på 5,5 eller något sånt där. Men det var liksom på min höger sida på käken, så var det som ett pussel. De skulle hitta varje bit och sätta tillbaka. Så det var en lång operation. Min fru fick till och med vända med barnen på sjukhuset och sa att ja, det kommer ta lång tid innan det är färdigt och du kan bara åka hem igen. Hon åkte hem med barnen igen och sen kom tillbaka sen.
Var de på läktaren och såg det hända?
Nej, det var bortamatch som tur var. Min son var hemma hos grannarna och kollade matchen på tv och min fru nattade vår dotter, så hon såg det aldrig. Men däremot när hon hade nattat klart vår dotter och kom ut igen till grannen, så alla bara var helt tysta och chock, och de hade liksom fixat och pusslat och meckat ihop, så grannarna tog barnen och den ena grannen körde min fru till sjukhuset till mig.
Hur reagerade sonen?
Han är 5 nu, men han var nog ganska chockad. Han såg ju att jag mådde inom situationstecken okej, att jag var sådär. De sa ju också till honom, de ville inte skrämma upp honom, men han var väldigt chockad. Mest när jag kom hem från operationen så var han lite rädd att se mig, för jag var också uppsvullen som liksom, som jag vet inte vad.
Det är ju dryga 3 månader sedan. Hur funkar käken nu?
Nej, men det funkar bra. Jag har fortfarande 7 metallplattor och 24 skruvar inne i käken. Men jag tycker det funkar bra. Men det som är lite jobbigt är väl fortfarande lite med nervsystemet och allt runt omkring, med känslan på vissa ställen och sånt där som inte riktigt är.
Ja, du har ingen känsel. Du har ingen känsel.
Nej. Nej, på vissa ställen, och sen där metallplattorna sitter och skruvarna sitter, så står det lite speciellt, och sen kan jag inte öppna munnen 100% som jag har gjort tidigare. Till exempel du vill äta en hamburgare, så är det lite problem att ta den där stora tuggan. Men det, de säger att det kan ta upp mot 2 år för att få den känslan tillbaka. Sen är det bara jobba med det varje dag. Jag gör lite käkövningar och lite sånt där.
Vad sa Rossens spelaren?
Där och då vet jag inte vad han sa på planen, men de som klubb har skickat massa blommor och grejer, och hans spelare har skrivit till mig han skrev på Instagram och bad om ursäkt och sådär. Alltså det, vad ska man göra, det är fotboll. Han kom in en mot en situation, jag kom ut i full fart, han kom löpande i full fart och han var olycklig att träffa mig på fel ställe.
Var det hans knä som tog dig?
Hans knä, ja, på min vänster sida här. Men som doktor sa, du ska vara glad att den träffar käken och inte skallbenet. Så det var nog bra att den, det var tur och oturen om man säger att den träffade där den träffade.
Fick du hjärnskakning också?
Nej, alltså såklart jag fick nog någon form av hjärnskakning, men ingen som drabbade mig under en längre tid. Men det var, läkarna var också lite chockade över att det inte var större slag på hjärnan. Eller man ska säga större kraft på hjärnan eller något sånt där. Så de tyckte att de var väldigt glada att det träffade där det träffade. Och de sa att du har väldigt tur med din hjärnskakning. För de kunde se på mina ögon ganska snabbt när jag kom in att jag var ganska med i matchen direkt.
Hur lång tid tog det från att du blev skadad till att du stod på en träningsplan igen?
Jag skadade mig, jag tror det var den 5 november opererade, men jag skadade mig den 4 november sent på kvällen. Och sen fick jag ju inte, sen har jag haft en massa så här ställningar, stålställningar in i munnen och gummiband och allt sånt där. Man fick inte öppna munnen och sånt där. Så jag började nog, jag gjorde mitt första, alltså fotbollspass gjorde jag. Jag tror det var i januari någon gång. Jag var hemma i vintras och så tränade jag med Kyriakos Stamatopoulos, målvaktstränaren, och Nordfält och de från AIK. Så jag gjorde ett pass med dem ute i Sollentuna-hallen. Kan det ha varit den 6 januari kanske eller något sånt där som jag gjorde mitt målvaktspass.
Hur påverkar rädslan för skada sig igen att spela, att gå in som målvakt?
Nej, men det har gått bra. Jag har haft några sköna dueller i träning och lite sånt där innan jag gick in och började, innan ligan startade, några så här en mot en och lite sånt. Vi var på träningsläger i Turkiet och jag fick ett våra forwards hade avslutningsövning, så de spelade bara såna här cutback och sen sköt de på en touch. Det gick ut, gjorde mig stor, så fick jag en boll rakt i ansiktet. Så då det första jag bara kände på det var okej, käken är okej, så då är det. Så det, jag har fått några
omgångar. Är du där alls?
Nej, ingenting faktiskt. Jag tror det är bra, för jag kommer inte ihåg någonting från situationen, så jag tror nog det kan nog vara det bästa att jag inte kommer ihåg så mycket.
Randers har ju varit en klubb där rätt många svenska spelar, allt från Kalle Jonsson, Mikael Ishak och liknande, på något sätt kommit efter utlandssvängar som inte lyckats och sen gjort bra ifrån sig, sen studsat vidare. Du förlängde ditt kontrakt till 2024. Vad har du funnits för anbud att gå vidare?
Jag valde nog att förlänga mitt kontrakt just för att jag ville känna lite mer trygghet efter allt man hade varit igenom, med lite kaos från AIK, lite kaos från Turkiet och lite så här studs mellan klubbar och så. Och sen var jag Anders och jag trivit väldigt, väldigt bra. Så sen hade jag fått mitt första barn och min fru och vi trivit så bra, så vi tog nog en beslutning. Och sen klubben visade i sin tur en så stark tro på mig och gav mig ett väldigt bra kontrakt som var väldigt attraktivt. Så jag kände att det här måste jag nog säga ja till. Dels för att klubben visade att vi kommer tro på dig, Gagen, du kommer köra. Och då vill jag också känna det att då ger det tillbaka och så satsar vi fullt ut. Och sen efter det så har vi haft succén med pokalen och Europaspel och allt sånt där. Så det var nog mycket det att jag trivdes så bra. Jag kände den trygghet jag gjorde och det tror jag har bara hjälpt mig till det goda. Och det är det jag är väldigt glad för, det beslut jag tog, att jag förlängde mitt kontrakt. Sen har jag haft samma. Jag har haft lite erbjudande här och där, du vet jag, men jag har varit och testat på det i Konya och lite sånt där i Turkiet och så, men jag Jag känner själv att jag, om jag ska vidare, så vill jag att det ska vara väldigt bra och det ska vara bättre än det jag har idag.
Vad betyder den skatterabatt som man har i Danmark och som man ju förlängt liksom att man kan utnyttja? Vad betyder den lönemässigt för dig? Hur står sig då Randers lön?
Nej men en Randers lön, alltså min lön står sig väldigt bra. Måste jag ändå säga. Som du säger, att vi har den här, vad ska man säga, artistskatt eller vad man vill kalla den för. Vi har den i 7 år i Danmark, nu har de ökat det till, tror jag. Så det är klart att det är, inte är klart att det är en fördel när man bor här och utan spelar fotboll här liksom, så. Men jag vet inte, det är klart att det är en extra lön i fickan när man inte betalar så mycket skatt så, men det är nog, för mig handlar det mest om det fotbollsmässiga, att det kändes så bra och så mycket matcher jag fick spela och utveckla så mycket som jag gjort, så det var nog absolut det som tog det bästa beslutet.
Det är ju ingen hemlighet på något sätt att målvakter har lite svårare att komma iväg och, jag menar, ut, om man ser från allsvenskan, och man ser att ibland så strandar man, jag menar, inte ens Robin Olsen får ju stå hela tiden utan snarare tvärtom, så att det är ju lite svårare. Hur funderar du kring det? Var det det som också väger över, att här i Randers vet jag att jag är given?
Ja, absolut. Det måste jag nog säga. Jag bytte agent till Hassan Settinkaya och känt han under en längre period. Han har varit med i branschen väldigt, väldigt länge, så vi tog nog det beslutet ganska gemensamt. De fick behandla ett kontrakt och jag fick prata med min fru, och sen sa jag att jag vill spela fotboll. Spela fotboll, det får jag verkligen, verkligen göra här i Randers och i Danmark. Så det var nog mest det handlade om där och då. Och jag ville bara spela fotboll, och det är det jag gör nu. Så det är det jag är väldigt glad för. Det.
Du hade ju, när du lämnade som bossman, det var 1860 München, det blev Nordsjälland kort kontrakt, sen blev det Konya som du själv har pratat om. Hur mycket den tiden där det var svårt att hitta rätt, hur mycket har du med dig det?
Ja, men det har jag väl absolut, måste jag säga. Det var ju extremt mentalt tufft. Sen är det klart att det som hände när jag lämnade AIK, det var ju liksom inte, jag vet inte. Det var inte mitt eget fel, eller vad man ska säga. Ibland som fotbollsspelare så styr man inte allt man tänker och tycker och säger själv, utan det är liksom folk runt omkring också som är med och har sitt spel i det hela. Jag vet att de som vet när jag lämnade AIK vet att det var på ett annat sätt än vad jag ville i alla fall. Så det var liksom, så var det då. Men nu gick jag till Nordsjälland, fick spela bra matcher där och sen fick jag vidare till Konya. Och sen det var extremt mentalt tufft, för det var ju liksom, jag lämnade min comfort zone i AIK. Jag spelade liksom alla matcher, jag var första målvakt där, jag var liksom med i U21-landslaget, jag var med i A-landslaget och allt sånt där. Och sen det är klart att den var allt det, från en dag till en annan så var det helt plötsligt bara helt borta, eller hur man ska uttrycka sig. Det är klart att det var tufft mentalt och det man gick igenom, men samtidigt så all den tuffa tiden har jag också gjort en till den människa man är idag. Jag ångrar absolut ingenting jag har gjort i min fotbollskarriär. Jag är väldigt glad att det jag har gått igenom har gjort mig till, ja, framförallt också en bättre människa och den pappa och den man och allt jag kan vara idag också. Det har nog stärkt mig på den mentala sidan väldigt mycket.
Hur är den världen ändå med liksom där man ju på något sätt blir en handelsvara och där man kanske är i, ja, det kan vara allt från agenter och sportchefer och andra som har olika, och på något sätt man flyttar. Hur är den världen när man kanske inte har full insyn som fotbollsspelare?
Alltså det är ju väldigt speciellt. Alltså, fotbollsbranschen är ju väldigt speciell och den är väldigt tuff. Det är en ganska brutal bransch vi lever i varje dag. För det som du säger, man blir ju nästan som en handelsvara. Så klart att man har kanske, om det är en klubb som kommer och säger att ja men whatever, någon klubb från ett land jag absolut inte vill flytta till, så är det såklart att jag kan säga nej. Det är klart att jag hade kunnat sagt nej till Konya om inte jag hade velat flytta dit, men nu fick jag ett så bra upplägg och jag fick liksom ett bra kontrakt och sportchef, president, allihopa hade stark tro på mig själv. Men sen 2 veckor efter jag hade kommit dit, ja, hux flux, så var de borta, så hade jag, då var de två inte kvar, de två som ville ha dit mig, om man säger så. Den veckan efter kom en ny sportchef och så skrev de på ett nytt kontrakt med den målvakten som redan var där. Så det är klart att då börjar man ju tänka tankar och så börjar de där tankarna gå i huvudet. Så det är liksom, man är väldigt, fotboll är en brutal och en tuff värld.
Hur visade Konya att de inte ville ha kvar det?
Nej, men jag hade också i mitt kontrakt som jag skrev på, så hade jag att om jag inte startade 20 matcher från start så kunde jag bryta det kontraktet. Sen när säsongen började närma sitt slut i maj där, så pratade jag lite med klubben och sen de ville få in en turkisk målvakt, men inte lägga någonting på en utländsk målvakt där och då. Det året vi var där så höll de på att åka ut ligan också. Så de ville satsa på sin turkiska målvakt och ta in en annan turkisk målvakt och lägga den här utlänningskvoten, eller man ska säga, på en utespelare eller något. Så då sa vi bara att vi bryter här och där, så var det med det. Sen var det inget mer med det.
Det var ju skönt att åtminstone hade den utgången helt enkelt.
Ja, verkligen.
Om du tittar framåt, vad vill du? Jag menar, som målvakt är man ju inte så gammal som 31-åring. Vill du ut vidare eller tänker du redan nu att det vore kul att komma hem till Allsvenskan?
Nej, men det är klart. Jag är öppen för det mesta. Jag har ett och ett halvt, kan man säga, då, kvar här, lite mindre. Jag är ganska öppen för förslag och sådär. Men som sagt, jag har varit i Turkiet. Jag har känt på det. Såklart det finns andra ställen än Konya i Turkiet, men jag är ganska säker på mig själv och jag är ganska stark på det jag själv vill. Som sagt, jag utvecklas väldigt, väldigt mycket här. Såklart som fotbollsspelare så hade man ju drömt om att komma till en ännu bättre liga och utvecklas ännu mer och göra ännu bättre. Och kommer det så kommer det. Jag har liksom ingen så här jättestress, men jag kämpar hårt och jag tränar hårt för det varje dag, så det är liksom, Man lever kvar i sin fotbollsdröm. Jag tror det är absolut viktigaste. Sen är det klart att allt har också en ekonomisk invägning, eller om man ska säga. Så det är klart, skulle det komma ett jättetillbud någonstans så får man ju kolla på de tillbuden också. Men jag har också 2 barn och en fru som betyder allt för mig. Så det är väldigt viktigt att alla i min familj ska ha det bra, inte bara jag.
På något sätt så i sommar så är det ju 1 år kvar. Då hamnar ju Randers i ett läge. Ska vi spela ut kontraktet eller ska vi försöka sälja Karlgren eller ska vi förlänga? Hur går snacket? Vill de förlänga kanske?
Ja, om jag känner klubben och känner min sportchef rätt så skulle de nog absolut vilja förlänga. Och jag vet att han har uttryckt sig det i media lite tidigare under året också, att det finns alltid en möjlighet för Karlgren att förlänga sitt kontrakt. Men sen är det, jag har varit här i sommar, har jag varit här i 5 säsonger. Så det är klart att man har också ett driv inom sig själv. Och som sagt, motivationen som vi pratade om, den är liksom väldigt hög inom mig. Så det är, jag har en väldigt hög motivation. Jag vill utvecklas och komma vidare. Och det som är fint med min klubb är att de också jättegärna vill sälja mig. Vad jag vet, vad de har pratat med mina agenter och allting runt omkring. Så det är liksom, men alla vet om som är med att Randers, jag, mina agenter, alla vet om att det ska vara väldigt bra om det ska vara en försäljning.
Var finns Allsvenskan och en eventuell återkomst i huvudet? Eller finns det inte ens i tankarna?
Jo, det är klart. Det finns alltid i tankarna. Jag har fortfarande, min fru kommer från Stockholm och allt sånt där, så det är liksom, mina barn är, jag har nu de danska nästan, men de är mycket i Stockholm också, så det är klart att Allsvenskan alltid finns i tankarna, och speciellt från AIK, den fina klubb man har varit i, så det finns alltid där.
Har du kontakt med AIK?
Nej, inget speciellt så. Jag har lite kontakt med målvaktstränaren och sådär. Det har varit med honom när jag varit hemma och sådär på uppehåll och sånt. Så det är väl den mesta kontakt jag har. Det är ganska mycket som är utbyggt i den klubben så där jag var där.
Det är ju dags för att EM-kval är i slutet på mars. En hel del av dina gamla polare från U21-gänget är ju med. Du är ju uppenbarligen inte med. Hur tänker du kring landslaget?
Ja, nej. Alltså jag vill, det är klart att man vill alltid vara med. Och sen, speciellt när man har gjort det som du själv säger och som jag tycker, så att jag har gjort det väldigt bra, så är det klart att man vill alltid vara med. Men det är tuff konkurrens. Det har blivit många duktiga målvakter där ute. Men jag spelar ju, av de målvakter som vi spelar med, så spelar jag en väldigt bra liga och jag har en väldigt hög ranking i den här ligan och har gjort det bra under en lång, lång tid. Så det är klart man vill vara med och sådär, men det är inte jag som bestämmer det. Det är Janne och de runt omkring.
Du var ju med i, gjorde ju landslagsdebut i Abu Dhabi, höll nollan i 3-0-seger och sen var du med i EM-truppen 2016 och under Erik Hamrén, och sen kom Janne Andersson in och du var ju med där i november när Sverige spelade Frankrike väl då?
Ja, jag var med där. Jag tror jag var med han 2 eller 3 första samlingen. Jag tror.
Ja, precis. Så du var med när det var en träningsmatch i Ungern när Kribba Nordfeldt fick stå istället?
Precis,
liksom.
Precis.
Exakt. Och det var nog många som trodde att du skulle stå. Hur minns du själv det att du sen bara försvann liksom?
Ja, nej, men sen kom ju allt lite kaoset med AIK. Sen hade jag ingen klubb där i januari, eller man ska säga, så kom januari-turnén. Så tackade jag nej till januari-turnén för ja, jag hade en dialog med de representanter jag hade där och då och pratade om vad som var bäst för mig själv. Och jag hade ingen klubb och skulle åka på januari-turnén och bli skadad, och så har man ingen klubb. Då sitter man i en skitsituation. Samtidigt som där och då när jag tackade nej till januari-turnén, så mina representanter sa att jag hade en klubb som var klar. De
gå. Det var det som var 1860 München som inte han registrerade i tid.
Ja, nej, det kom faktiskt senare. Det var en annan klubb som var. Det var en klubb i Frankrike som var helt 100% done deal, säger de. Men det tror jag inte på idag.
Du har lärt dig helt enkelt att sådana löften är inte korrekta. Och
de är inte, ja, korrekta,
är inte de representanter du jobbade med idag. Det är inte heller de representanter du jobbade med tidigare. Utan detta är en helt firma som du släppte efter där i januari.
Exakt. Så de släppte efter januari där innan jag gick till Nordsjälland. Och sen, vad var jag så sist?
Jo, att du tackade nej där till januari.
Ja, exakt. Jag tackade nej för att jag var, de sa då, där då, att jag var helt klar för en klubb. Och ja, de skulle bara fixa de sista grejerna i kontraktet. Och då sa jag, perfekt, får ni inte in de sista grejerna i kontraktet, lös bara ett kontrakt, för jag vill ha en klubb. Jag kan inte sitta hemma längre, jag vill bara spela fotboll. Och ingenting kom. Och sen hade jag tackat nej till januari turnén och allt det där. Så det, liksom, det blev ju inget bra utfall av någonting, eller om man ska säga, av det där. Så ja, januari turnén blev ett nej. Och sen som du säger där, de ville testa Kribba istället för mig i den där matchen.
Kribba, var du besviken när vi var i Ungern 2016? På något sätt var ju du före Kribba och så blev han inkallad och så plötsligt fick han stå träningsmatchen i Ungern.
Ja, alltså det är klart jag var besviken. Man vill spela fotboll, man vill spela matcher och det var en landskamp som man ville spela. Men de hade sett mig så mycket i AIK och Allsvenskan och sånt, och Kalle blev skadad tror jag. Och sen tog de min Kribba och de hade inte sett Kribba spela match på jättelänge och ville se han spela. Så det är liksom, det är tränars beslut, det är hans beslutning och då det är bara att köpa det. Och sen är det klart att man, alla vill spela fotboll och det är klart att man blir besviken och sådär. Men jag har ingen större vikt i det efteråt, eller man ska säga så, men just där och då var man besviken.
Tror du nej till januari-turnén 2017 att det har varit negativt för dig?
Nej, det hoppas jag inte, eller jag tror inte det, jag vet faktiskt inte. Jag har aldrig fått det sagt till mig eller någon som har uttryckt sig om det. Och är det så är det väldigt tråkigt, för det är liksom, vad ska man säga, inte min egen beslutning heller.
För du sa i någon intervju, jag tror det var Sportbladet, att det måste vara personligt när de kallade in Leopold Wahlstedt som en av ersättarna i höstas. Så att, känner du att det är något personligt?
Nej, jag vet inte om det är något personligt. Det tror jag verkligen inte. Och jag har inte gjort någonting personligt så. Det enda jag har gjort på slutet och varför jag själv tyckte att jag skulle vara med, det är nog för att jag presterar på så väldigt, väldigt hög nivå under en lång, lång tid. Så det är nog mest det som är mitt egna argument. Och om det inte är, mina prestationer var inte bara jag tycker, utan det är folk runt omkring som är av sig och frågar varför jag inte är med. Och det är liksom, men det är bara Janne och de som bestämmer, och det är liksom, det kan inte jag eller någon annan göra någonting åt. Men fotbollsmässigt så har jag presterat väldigt, väldigt bra. Så ja.
Det är ju Mats Elvendal, målvaktstränare i landslaget, som har koll på 10-tal målvakter, säger han. Har du hört av någonting från Mats Elvendal? Har han liksom varit i kontakt med dig och sagt slipa på det här, eller du är nära, eller?
Nej, jag har inte pratat med honom på ett tag. Pratade man för något år sedan när jag var här i Randers. Men sen har jag inte hört så mycket från dem på det sättet. Så...
Och inte Janne heller?
Nej. Jag har inte haft någon kontakt med landslaget.
Så att du hoppas, men lite gett upp, eller?
Nej, jag är absolut inte gett upp, Olof. Det ska man absolut aldrig göra. Man ska aldrig ge upp någonting inom sig. Jag hoppas att mina prestationer ger eko. Och jag hoppas att de har gjort det hemma i Sverige också. Och hos landslaget också. För jag tycker att... Jag tycker att jag förtjänar det, men sen som sagt, även om alla andra tycker att jag är en bra målvakt, så kör jag bara på det. Och jag själv tycker att jag är en bra målvakt, så jag kör bara på och gör min grej, och så får de ta ut mig om de vill. Vill de inte det, så behöver de inte det, men jag kör på och gör min grej, och det är deras beslutning, och det kan jag inte ändra på.
Snackar du något med Victor Nilsson Lindelöf, Ludde Augustinsson och de gamla U21-killarna som är med i A-landslaget?
Ja, jag har bra kontakt med alla dem, så vi har en bra kontakt med varandra.
Snackar ni om landslaget något? De försöker inte lobba in dig?
Ibland kommer det någon kommentar här och där. Nej, jag skojar. Nej, men det är absolut inte det. Det ska komma från mig till Janne och inte via någon annan till Janne. Mina prestationer som ska göra det.
Jättebra. Stort tack för att du ställde upp.
Tack själv, Olof.
Podden är producerad av Max Rischnau och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar gärna del av era synpunkter, tankar, idéer och önskemål. Ja, vad det nu må vara. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.